Hej där! Du lyssnar på ett avsnitt av Brädspelare emellan. En podd och ett samtal om samtidens brädspel, hobbyn och allt däromkring, i stort och smått. Vi är Fredrik Talberg och Joakim Hjulström. Dagens avsnitt är precis som alla andra, ett samtal, ja, brädspelare emellan. Välkomna!
Hallå Fredrik.
God dag, god dag.
Ja, vad det är skönt att vara tillbaka i en rumstempererad studio. Förra avsnittet vi spelade in, det var lite i kyligaste laget.
Ja, men saknar du inte skogen?
Skogen saknar jag, men inte kylan.
Nej, ja, men du lät lite snuvig i förra avsnittet.
Ja, jag kände den väl. Kranen, den började bli lite väl snuvig.
Yes.
Så vad är tanken idag då? Det är väl att vi brukar vanligtvis prata om spel som vi har spelat, men idag så gör vi en twist på det och pratar om brädspel som vi inte spelat men kanske önskat att vi kunde, om det inte vore för att de inte fungerar så bra på två spelare som vi normalt sett kör. Och jag tänkte lämna över till dig och kolla vad du sitter på för våta drömmar om brädspel eller rent av mekaniker som du önskar att du kunde spela på två. Eller som du undviker för att du vet att de normalt sett inte fungerar speciellt bra på två spelare.
Ja, men det här är ju lite intressant. För att jag tänker så här, generellt kring mekaniker och så. När jag letar upp brädspel eller kommer över något brädspel jag tycker verkar intressant. Och sen om jag då ser att det här brädspelet har kanske en area majority-mekanik eller en aktionsmekanik eller kanske är rent utav ett 4X-spel, så reser sig en varningsflagga och säger att det här kommer inte fungera bra på två. Och då blir jag ju lite ledsen i ögat. Sen kan det ju vara så att det finns, framförallt då area majority-spel som fungerar väldigt bra på två, men många gånger så gör det verkligen inte det. Och i de här fallen då så, ja, förutom att mina brädspelsdrömmar krossas lite grann, så kanske jag försöker att titta, finns det några tvåspelarvarianter kopplat till det här spelet? Både officiella men kanske också inofficiella som folk i olika forum har suttit och knåpat fram då, innan jag försöker ta mig an det här spelet eller vill investera mer tid i det. Så att det är väl ungefär där någonstans jag hamnar när de här situationerna uppstår. Jag vet inte hur det är för dig.
Ja, det finns ju några mekaniker som man vet om att det här fungerar ju väldigt sällan bra på två eller ens överhuvudtaget på två. Som till exempel Traitor. Så fort jag ser det så vet man ju om att det här kommer ju förmodligen inte lera på två. Ett undantag där som vi spelat ganska nyligen är ju Nemesis dock, där det finns någon sorts semi-traitor-mekanik. Liksom. Man vet inte riktigt om motståndaren är en traitor eller inte, så det fungerar.
Ja, men återigen då till spel då, som kanske vi har sneglat lite på men valt att avstå ifrån just för att de här spelen, antingen är de från tre spelare uppåt eller så vet vi av någon anledning att de förmodligen inte fungerar så bra på två spelare. Kan inte du berätta om något sånt spel?
Jag kan börja med att just innan den genren med traitors, förrädarmekanik, och det är Battlestar Galactica som jag landade i den helt enkelt när jag började leta efter ett sånt här förrädarspel efter att min dotter började spela ganska ett spel på sin telefon eller iPad som heter Among Us, som är ett förrädarspel som utspelar sig på något sorts rymdskepp där man springer runt och ska göra uppdrag och så är en av förrädarna och kan hugga de andra spelarna i ryggen vid lämpliga tillfällen. Hon var väldigt intresserad av det här, så då såg jag det som en möjlighet att kanske utveckla intresset för brädspel som är en smula svagt för stunden, och då landar jag i det här Battlestar Galactica som är, ja, men det, jag vet ju inte jättemycket om det eftersom jag inte spelat det, men det utspelar sig på något sorts rymdskepp, och jag vet om att i serien som jag sett några avsnitt så finns det även något sorts robotar eller något sånt som liksom ser ut som människor men som då lever bland dem och är förrädare. Så det är ett spel jag sneglat på och önskat att jag skulle kunna spela något liknande med min dotter.
Ja, men det är intressant. Och precis som du säger då, just med den här traitor-mekaniken känns ju väldigt frånvarande på två spelare. Eller väldigt sällan det fungerar. Det blir så uppenbart kanske.
Ja, precis.
Ja. Jag har ett spel här som jag drömmer om att få spela någon gång. Och jag hoppas få göra det. Och det heter så mycket som Hansa Teutonica, som är designat av en person som heter Andreas Stedding, eller Stetting. Ja, jag vet inte. Jag tror att han är tysk. Men det här spelet är från 2 till 5 spelare, om jag inte minns helt fel. Men det funkar ju definitivt bäst från 3 spelare uppåt. Och det är ett spel i någon form av medeltidssättning i Tyskland, och det bygger på mekanikerna Area Majority, och det finns ett nätverksbyggande då, en nätverksbyggande mekanik, och sen så har man då något tech tree då man ska avancera på. Men spelet går ut på att bygga de här olika nätverken över då Tyskland då, och man ska kontrollera olika städer. Och jag vet inte, jag hör så mycket bra om det här spelet, och folk pratar så mycket gott om det, och att det ska vara lite elakt också. Och det här gör mig jättenyfiken. Jag hör till och med att folk säger att det här är det bästa Euro-spelet som har designats. Så jag blir jätteledsen i ögat då när jag förstår att det här inte funkar så bra på 2, och att tillfällen att komma i kontakt med spelet är definitivt begränsade i min vardag. Sen vet jag också att man har släppt någon sån här big box-variant av det här spelet. Det gjordes något nytryck då, där man har knökat in en massa expansioner och så. Och där så återigen försökte jag hitta någon fungerande tvåspelarvariant, men det verkar inte funka så bra, så att jag släppte det tyvärr. Men jag hoppas att inom en rimlig framtid kunna få spela det här på fler spelare och få uppleva då det här bästa Eurospelet någonsin.
Okej. Är det specifikt den här nätverksbyggande delen då som inte lirar så bra på 2 kanske?
Alltså jag misstänker någonstans att på 2 spelare så blir interaktionen mellan spelarna lite väl gles. Så att man behöver fler spelare för att kunna skära av varandra och ja, jag vet inte, komma åt spelets kärna. Det är min största gissning. Jag har inte spelat det här själv, så det finns säkert någon som kan svara för det bättre. Men ja, det är min gissning.
Ja, jag tänkte nämna ett så här som ett väldigt känt spel som, ja, för mig ganska länge var den heliga graalen inom brädspel som jag gick och önskade att jag kunde spela det. Men det är också från 3 och gärna ännu fler spelare, och det är Twilight Imperium. Mm. Som faller inom den här 4X-genren som du nämnde tidigare, som kanske inte alltid fungerar så bra på 2. Och ja, man skulle väl bygga någon sorts rymdimperium i rymden och liksom kriga och utveckla sin civilisation. Jag tror även det finns någon sorts inslag av diplomati och kanske tillfälliga allianser och lite politik och sånt som gör att ja, men det fungerar inte så bra på 2 helt enkelt, utan det krävs fler för att de delarna ska lira bra. Men den har jag suktat efter nästan ända sedan jag kom in i brädspelshobbyn. Jag skulle till och med kunna tänka mig att köpa den bara för att ha den på hyllan.
Ja, men då har du gjort något form av intryck där. Jag kommer ju utsökt och tänka på brädspelet Eclipse, som vi båda äger. Mm. Har du spelat ditt förresten?
Nej, inte ännu. Det har tagit lite stopp vid regelboken, ska jag väl säga. Men just den här genren 4X har jag är lite svag för den. Jag har spelat ett par spel innan den här genren, men jag har inte riktigt fastnat för någon ännu. Kanske Eclipse blir den jag fastnar för.
Kan det bero på spelarantalet, tror du?
Ja, men det är nog möjligt. Det skulle kunna vara det.
Ja. Vi har ju spelat Eclipse här hemma på 2 personer, och det funkade väl okej. Okay. Det finns ett arbetarplaceringsinslag också som gör att du kan ändå komma framåt i spelet på varsitt håll. Du kan sitta och bygga och uppgradera dina skepp och samla poäng och sådär. Men det är väl just själva krigsdelen och den delen som blir lidande i det här fallet. Och det är ju lite tråkigt. Så att, vi kände väl ganska snabbt att det här är ett spel som definitivt funkar bättre på fler. Men det var ändå lite kul att få det här spelet till bordet och prova en 2X-upplevelse kanske då.
Mm. På vilket sätt blir krigsdelen lidande förresten? Är det för att man är så pass utspridd att det kanske inte händer så mycket? Eller?
Ja, dels så börjar man på två olika sidor av planen. Då. Så att det tar ett tag att bygga upp och sen så att förflytta sig. Och det är klart, mot spelets slut så började jag att gå in mot min sambo och ha sönder lite för henne. Då. Men det är väl lite av den här röran, tänker jag, i 4X-spel man vill uppleva. De här allianserna som du var inne på. Men också att man går inte säkert någonstans. I det här fallet så kunde vi känna oss ganska trygga ett tag på varsin planhalva. Då. Men jag fick, nästan kämpa mig fram för att börja skapa någon form av interaktion då med min motspelare på bara två. Så att det var väl nedsidan av det hela kanske.
Ja, jag förstår.
Jag har ett spel här som jag jättegärna skulle vilja spela som heter For Sale, som är designat av en person som heter Stefan Dorra, hur man nu uttalar hans namn. Han är säkert tysk också, tror jag. Men For Sale är då en klassiker från 1997 som handlar om att köpa och sälja bostäder. Och det är ett kortdrivet spel och i det då så ingår det ett auktionsmoment och hand management. Och det här spelet är från 3-6 spelare, så att det är inte på tal om att spela på två här egentligen. Men vad som drar mig till det här spelet är att det oftast rekommenderas i många fall när folk undrar, ja men jag vill ha ett bra brädspelstips som är lätt att ta till sig, som är enkelt att förstå, eller jag kan introducera nya brädspelare till. Då hör jag For Sale väldigt ofta. Och jag vet inte, det verkar bara vara en mysig, trevlig filler, men ändå med en ganska intressant och spänningsfull mekanik då. Så att det känns väl tråkigt att inte fått spela det här spelet när så många pratar gott om det. Så att det, ja, nej men For Sale, ett litet kortdrivet auktionsspel.
Mm. Finns auktions, är det också en mekanik som sällan fungerar bara på två eller?
Jag misstänker det. Det är min uppfattning. Jag kan ha fel, men sen å andra sidan så har vi spelat Keyflower ihop och där finns det också en auktionsdel som faktiskt funkar väldigt bra på två. Och jag vet inte om det har att göra med liksom själva upplägget för auktionen, om det har att göra med dold eller öppen budgivning och så. Jag har inte gjort några liksom djupare reflektioner där. Men det är möjligt att det kan ha någonting med saken att göra. Om det är någon som kan reda ut alla de här sakerna så berätta gärna det för oss. Men min bild av auktionsmekaniker är att de generellt sett fungerar betydligt sämre på två i alla fall.
Men ett annat som jag sneglar på, det är mycket för att jag fastnade för serien och följde den slaviskt och blev lite besviken på sista säsongen som så många andra. Det är Game of Thrones. Som är det kanske lite någon sorts kombination av de två föregående spelen jag nämnde. Där är ju lite, som jag står det, så skapar man lite allianser i det. Men där finns även lite backstabbing och sen även lite area majority, tror jag, i spelet i sig. Men det är väl ett spel som jag vill spela mest för att jag följde serien så slaviskt. Liksom, så därför, det är ju kul att kunna få samma upplevelse i ett brädspel och Att då se att det här är från tre spelare uppåt, det blev ju lite av en besvikelse.
Det här verkar ju vara ett väldigt omtyckt spel, så att jag antar att det någonstans lever upp till serien.
Ja. Kanske, eller? Ja, det rankas ju högt, helt klart.
Ja. Jag måste erkänna, jag har inte sett Game of Thrones faktiskt. Jag hör och häpna här, men jag vet inte. Jag har allergier mot serier som leder upp till hundratals säsonger. Det finns aldrig något slut. Det är ett slappt sätt för en regissör att fortsätta. Skriv bra stories och gör bra avslut. Men sen vet jag att det här är baserat på böcker också. Så de kanske har dragit ut på de här avsnitten i böckerna.
Ja, det var ju bara 8 säsonger eller bara. Men
ah, ja, och
sista säsongen räknas ju knappt, för den var katastrof. Där bara sprang de igenom liksom handlingen istället för att liksom tagit sig tid i alla de andra och byggt upp det. Så bara tokrusade de igenom det. Så du kanske hade gillat sista säsongen?
Ja, förmodligen. Det låter som någonting att hoppa in i. Ja, tack, jag vet jag film. Ja, nej, men hur som helst. Ett spel här som jag tänker på är spelet Ra från Reine Knizia. Och jag fuskar lite här för jag har faktiskt spelat där på 4 spelare. Men det här är ett spel från 2-5 spelare. Men jag misstänker att det funkar bäst från 3. Men jag vet också att det har skrivits en del om i forum där folk har berättat om sina 2 spelarupplevelser på Ra och att det ändå ska fungera väldigt bra. Men just av att jag har dömt ut det här spelet lite grann på färre spelare än 3 har gjort att jag inte har, orkat söka mig till en kopia att hitta och införskaffa och investera i. Och så att jag har lämnat det ute, men hur som helst, Ra är, det är ett spel då med ett egyptiskt tema. Det handlar om att köpa brickor från ett bräde då, med auktionsbrickor som du själv använder då. Och de här olika brickorna då gör då att du, du får direkt poäng och man spelar då under 3 olika epoker. Och det här spelet är snabbspelat, det är snabba turer, det är mycket spänning, det är lätt att sätta sig in i och det är helt fantastiskt design. Det är så bra. Och jag fick som sagt chansen att spela det ihop med 2 otroligt trevliga herrar som bjöd in mig och Niklas som jag var med på SmashCon i Huddinge faktiskt. Och det var mitt första möte med Ra och sen dess tänkte jag att det här måste jag bara införskaffa, men förstod ganska fort att det var... Det fanns inte tryck längre. Det fanns inte att köpa. Det finns ju säkert att köpa på begagnat marknader och så. Men det förvånar mig att det inte har kommit i nytryck igen i och med att folk pratar så gott om det här. Så att, jag vet inte, det kanske är läge ändå att köpa en begagnad variant eller se om någon har det här till salu. Men annars så väntar jag ivrigt på ett nytryck av det här och kanske ger den här 2-spelarvarianten en chans. Så att det här går ju lite utanför dagens ämne, men jag gissar att de allra flesta uppskattar det på fler spelare än 2 i alla fall.
Ja, vad säger vi? Ska vi sluta gräma oss över de här brädspelen som vi inte kan spela?
Ja, men jag tycker vi knyter säcken runt fylld med våra krossade drömmar. Vi kan säkert återkomma till bra spel på fler än 2 vid något annat tillfälle, men jag får bara ångest känner jag just nu.
Ja. Men i förra avsnittet så avslutade jag lite med en cliffhanger där med Unforgiven.
Ja!
Så jag tänkte jag får följa upp den och liksom berätta lite mer vad jag tyckte om det här spelet. Och om vi ska ge en liten överblick då, så är det designat av en snubbe som heter Tom Butler. Som är okänd för mig sedan tidigare, men det kanske beror på att jag är dålig på att komma ihåg namn. Och det är ett spelare som det är strikt för 2 spelare, liksom. Det är 2 eller inget. Och vad spelet handlar om då, det är en rättegång om en kvinna som heter Mary Surratt. Och hon stod anklagad för att ha varit delaktig i mordet på Abraham Lincoln. Och hon dömdes sedermera till döden också för det. Och argumentet, jag kände ju till historien kring det här tidigare faktiskt, utan jag har läst på lite snabbt då, i samband med att jag fick det här spelet och att jag spelade. Och argumentet verkar vara ganska klena och har gått i stil med att hon verkar ha drivit någon sorts hotell eller liknande där de som utförde och planerade mordet bodde. Och således så hävdar man i princip att hon var också inblandad i planeringen och därmed skyldig. Men hur man spelar det här då, du har spelbrädet framför dig som det ska representera salen helt enkelt där rättegången sker. Och det är 2 sidor då, åklagare och försvarare som man kan välja att spela som vilken man nu vill. Och på det här brädet så har du dels 3 jurymedlemmar som de velar lite fram och tillbaks. De vet inte om de ska fria eller döma. Och de kan du övertala för din sak liksom, beroende på om du nu är åklagare eller försvarare. Antingen genom att liksom, argumentera liksom för logikdelen som kanske någon av dem faller för, eller känslomässiga argument helt enkelt, eller tilltala patriotismen i dem. Så kan man då flytta de här jurymedlemmarna i olika steg mot sig då, och till sist få dem liksom i sin hand och övertala att de kommer döma till din fördel. På brädet så har du också 2 jurymedlemmar som de sitter fast. Och de kan man inte övertala genom att tilltala de här delarna av dem som de 3 obeslutsamma sedan tidigare. Utan de här måste du bevisa antingen bortom rimligt tvivel att hon är oskyldig eller då skyldig. Och det gör man genom att flytta en sån här liten markör som representerar rimligt tvivel fram och tillbaks på brädet. Och när du då passerat en viss gräns så anser det då att ja, men det är bevisat bortom rimligt tvivel att hon är skyldig eller inte, och då får du den här jurymedlemmen i din hand. Och det finns då tre sätt att, eller vi kan inte skippa det, vi kan ta det sen. Det finns även bredvid det här spelarbrädet så har du även en hög med kort som du har lagt upp i en, jag vet inte, någon sorts rombform. Där korten ligger lite omlott om varandra liksom, och radvis då växelvis upp eller ner. Och under spelets gång så kommer du ta kort härifrån. Och det finns tre sätt att vinna det här spelet på då. Antingen så övertalar du fyra jurymedlemmar att hon är skyldig eller oskyldig, beroende på vilken sida du är. Eller så flyttar du den här rimligt tvivelmarkören hela vägen till din sida, och när du väl gjort det så vinner du. Och om man inte lyckas med någon av dem så spelar man igenom hela spelets tre faser. Och där varje fas har sin egen hög med sådana här rättegångskort som man kan plocka ifrån. Och då till sist så avgörs det på något som kallas för rättegångspoäng. Som du kan få genom att ta de här korten från den här högen och lägga till ditt argument helt enkelt. Antingen argumenterar du för att hon är skyldig eller oskyldig. Och då liksom, kan de till exempel ha rättegångspoäng på sig, eller andra resurser som du kan använda för att utöka ditt argument eller för att övertala jurymedlemmar. Och det är väl i princip så man spelar kortet. Man tar alltid ett kort från den här högen och utför då antingen så utökar man sitt argument, eller försöker man övertala någon av de här jurymedlemmarna på brädet, eller så försöker man övertala någon av dem som man har i sin hand sedan tidigare. Och sen finns det även en valbar action där du kan med dina tärningar göra olika handlingar. Liksom. Du har tärningar också som du kan få, som man kan använda som resurser, eller så kan de ha lite olika actions. Till exempel så kan du ta tre tärningar och smälla i bordet och utropa objection för att cancellera motståndarens handling.
Det låter ju som en klassisk amerikansk rättegång.
Ja, precis. Det känns väldigt tematiskt att få lov att göra det.
Mm.
Ja, men det var väl en snabb överblick över hur man spelar det här spelet.
Mm.
Och det har väl jämförts med, vad heter det här spelet?
Seven Wonders Duel.
Ja, det har det jämförts med. Som jag tror att du har spelat.
Ja, det är ett mycket omtyckt spel här hemma faktiskt. Det är ett suveränt tvåspelarspel.
Ja.
Och framförallt den här pyramiden med kort som du beskriver, med upp- och nervända kort och hur korten låses upp vart eftersom. Det känns ju direkt taget från Seven Wonders Duel.
Mm. Exakt, ja, det glömde jag nog nämna. Som sagt, man kan bara ta kort som ligger helt fria, som inte har någon annan över sig. Och efterhand som man tar då, så låser man ju som du sa upp fler kort att välja ifrån. Och vad tyckte jag om det här spelet? Det är ett bra spel. Det levde inte riktigt upp till förhoppningarna som jag hade kanske. Jag hade ganska höga förhoppningar på det här spelet. Men det är fortfarande ett väldigt bra spel. Reglerna är väldigt enkla. De går att sammanfattas på ett kort som du liksom får i din hand, så har du i princip alla reglerna för spelet. Och det,
oj, ja.
Det är trevligt. Och jag gillar den här historiska kopplingen där man via ett brädspel faktiskt kan lära sig av en del av historien som jag inte hade koll på sedan tidigare.
Ja, men det är ju mycket trevligt. Sånt gillar vi ju. Historiska inslag.
Ja. Och den här dragkampen som vi har nämnt i tidigare spel också, den är kul. Det blir lite liksom närbitande där. Man flyttar den här lilla markören ett steg och sen så flyttar motståndaren ett steg till, och så håller man på sig liksom fram och tillbaka och slåss om den.
Och även den delen är ju väldigt lik från Seven Wonders Duel också, för där har man ju också en krigsmarkör då som du, ja, där du för något form av krig då, som du drar fram och tillbaka mellan dig och din motståndare.
Och även komponenterna i det här spelet, nu har jag i och för sig Collector's Edition, så jag vet faktiskt inte riktigt vad skillnaden är mot den vanliga versionen, men bara liksom kartongen spelet är ju som en, ser ut som en gammal bok som du öppnar, och korten är väldigt bra kvalitet, och ja, men det är bra komponenter i den också. Vad jag inte gillade så jättemycket var att jag trodde att det skulle känslan skulle vara att man liksom hade jättemånga val att välja mellan, vilken väg ska jag ta, men många runder så kände jag att det finns i princip bara ett bra val att göra. Även om man rent teoretiskt sett har fler val att göra, så var det många gånger ett som framstod som att det här är väl det uppenbart bästa. Och antingen det bästa för din del, eller då om du hittar något som är bra för dig, så kanske finns det något som är det bästa att göra helt enkelt för att sabotera för din motståndare genom att ta ett kort som du tror att motståndaren kommer vilja. Så jag saknade lite flera bra val där. Det hade jag väl sett framåt lite mer. Och även i den här Collector's Edition så finns det några extra kort som inte finns i standardversionen, och jag kände att i alla fall ett utav dem var en smula obalanserad. Som jag sa, så är det den här dragkampen man slåss om att flytta de här jurymedlemmarna ett steg mot sig, eller den här bortom rimligt tvivel markören ett steg mot sig, och sen så flyttar motståndaren tillbaks den, så håller man på så här. Och efter första rundan så hade jag lyckats flytta den här bortom rimligt tvivel markören nästan hela vägen mot mig, och jag kände att nej, men jag kommer snart vinna nu. Och då när vi går in i andra rundan så får min motståndare får börja, och direkt tillgängligt på bordet att ta till sitt argument, använda till sitt argument, det var ett kort som flyttade den här markören då, istället för liksom ett steg som det har varit genom hela spelet tidigare annars, så bara flyttade den hela vägen tillbaks till utgångsläget. Och det kände jag var en smula obalanserat.
Ja, men det är väl okej att design om spelen då kanske.
Ja, jag skulle rekommendera att man spelar utan dem i alla fall.
Ja. Ja, men Jocke, det här låter ju superspännande. Jag tycker det låter som en härlig mix av både mekaniker och att det känns väldigt tajt och sådär. Och ett fantastiskt tema just med det här historiska inslaget. Jag blir supersugen på att spela det här.
Ja, men det är ett bra spel. Jag skulle helt klart rekommendera det.
Mm. Ja, vad kul.
Vad har ni spelat sen sist?
Vi har spelat vår nyförälskelse i Carcassonne, helt enkelt. Vi har inte spelat det jättemycket, men det har kommit till bordet två, tre gånger kanske efter jag pratade om det sist. Och den här gången har vi också introducerat en expansion som heter The Princess and the Dragon, som introducerar ett element som kanske inte är en förlängning eller en komplicerad variant av de grundmekanikerna som redan finns i grundspelet, utan i det här fallet då, så i den här expansionen då, så finns det lite olika, vad ska vi kalla dem, moduler eller delar, men det vi var framförallt intresserade av, det var den här draken och fen då. Och den här drakens uppgift är egentligen att gå runt på de här brickorna som vi bygger upp i Carcassonne och käkar upp våra meeples helt enkelt och förstör för varandra. Och det tyckte vi lät som ett litet, ja, men roligt kaosartat inslag och prova i Carcassonne. Men med det sagt så är ju inte det på något sätt ett måste att ha i spelet för att Carcassonne ska fungera bra. Det är ett alldeles utmärkt spel, bara som grundspelet då. Men det var lite kul, och ja, vi förde runt den här draken. Man styr den då tillsammans, och det är lite, ja, nästan lite schacklikt. Man ska räkna ut och vilka, man får gå ett visst antal steg, och så drar man den här draken då varannan gång, och sen så vill man undvika då att få sin meeple uppäten. Och den här fen, dens roll är då att man får placera ut den då vid tillfällen där man inte väljer att placera ut en meeple på en bricka som man lägger ut. Och istället då så placerar man ut den här fen på en bricka då där man har en meeple som kanske är lite extra utsatt, som man vill skydda då från den här draken. Och draken aktiveras då när du drar vissa brickor ur högen. Så att, jag vet inte, det var ett roligt inslag. Vi kommer definitivt inte spela med den här expansionen alltid. Men om vi känner att vi vill ha ett litet mer, jag vet inte, elakt take that moment i våra Carcassonne-upplevelser, så kommer vi definitivt addera den. Vi tyckte den var lite skojig helt enkelt. Jag vet inte, som sagt, vi har ju kommit i kontakt med det här spelet på äldre dag, höll jag på att säga, men vi är ju lite efter, för det här är ju en klassiker och en extremt stor del av hela brädspelshobben och så. Men fick också ett bra tips från en trevlig herre i ett av de här internetforumen som tipsade om en annan version av Carcassonne som inte är en expansion utan det är ett annat spel då. Med en annan sättning, man befinner sig i någon stenålders tematik. Där då på de här brickorna så jagar man fisk då och ställer sig på floder istället på vägar och man får poäng för olika djur som är utsatta och så finns det någon tiger där som ger en minuspoäng och så vidare. Det var en lite mer, inte avancerad kanske, men det var en lite matigare version av Carcassonne som ändå verkade intressant. Det kändes som att de hade... ja, förvrängt mekanikerna lite på ett trevligt sätt. Så att jag tror vi är sugna på att införskaffa det. Men jag vill inte att de får inte ta ut varandra. Det får inte bli en kamp där om vilket spel som kommer till bordet. Men det är ju så roligt att köpa brädspel så att ja, vi kommer förmodligen köpa den då.
Ja, vad härligt. Det låter som att ni har trillat ner lite i ett Carcassonne-träsk nästan.
Ja, men det är lite kul att vara uppe i ett brädspel sådär under en period.
Ja, helt klart. Jag menar, många av mina spel spelar jag en handfull gånger. Sen är man liksom vidare mot nästa nya roliga. Så det är väl kul om man kan liksom snöa sig in på något och fastna för det. Liksom.
Ja, men absolut. Nej, men så att, vi har superkul med det nu och även när det åker tillbaka till hyllan igen och något annat spel får uppmärksamhet så är ju det här en, som jag sagt tidigare, en tidlös klassiker som är här för att stanna.
Ja, vad säger vi? Är vi klara för dagen?
Ja, men det tycker jag väl.
Ja, ja. Men då tar vi väl och runda av här idag, Fredrik.
Det gör vi, Jocke. Du får sköta om det så ser vi vad vi hittar på nästa vecka.
Tack, Fredrik.
Ha det bra. Hej då.